Det var ju intressant det här och spännande att få se och få återförenas med er i Korskyrkan Alingsås. I höst är det 7 år sedan vi flyttade härifrån faktiskt. Dagen efter riksdagsvalet i september flyttade vi härifrån Alingsås då upp till Uppsala och hyrde ett hus där utanför 2 mil, eller en av den här, ja, 2 mil kan man säga, väster om Uppsala, och tänkte vi skulle bo där i 6 månader, max 8 månader. För att sen, vi hade börjat så smått att dra igång ett bygge av ett hus uppe i Dalarna då, i Falun. Vi hade köpt en tomt där utanför Falun och vi tänkte att vi skulle bygga oss ett hus där vi skulle tillbringa ålderdomen. Eller någonting, jag vet inte vad vi tänkte egentligen, men vi skulle bo där i alla fall, så var det väl. Sen blev det lite krångel och så dröjde det och så kom det pandemi och så blev det ändå mer krångligt. Och vi fann oss väldigt väl rätta i Uppsala och sålde tillbaks tomten och bokade av bygget i Falun och stannade kvar. Och vi är fortfarande kvar i det här huset. Ett gammalt hus som är på en gård. En liten röd stuga kan man säga. Det är inte så litet egentligen. Det är 130 kvadrat tror jag vi har boendeyta. Men det är byggt i skarven av 1800-1900-talet. Det är lågt tak och det är låga dörrposter. Vi har slått i huvudet där. Jag har slått i huvudet där många gånger innan man vande sig vid hur låga dörrposterna är. Men det är jättecharmigt. Och vi har tillsammans med fastighetsägarna och vi har renoverat och grejat och fixat till. Så vi trivs jättebra. Gör vi. Så vi är väl kvar där ett tag till, tänkte vi. Eva har fått förverkliga en del av en dröm. Hon har byggt upp en keramikverkstad. Där är det. Våran tanke var väl när vi slutade här att, eller min tanke, jag kan inte svara, jag tror inte det var Evas tanke, men min tanke var väl, nu tar vi paus. Nu går jag i pension, nu lägger vi av, nu räcker det, nu får den unga generationen få ta över och nu får andra kliva in. Och det var en skön tanke och det höll ett halvår. Vi hade första året var ganska lugnt måste jag säga. Och det var skönt, vi hade ett litet sabbatsår där, men sen så har det inte varit lika stillsamt kan man säga. Sen har vi börjat igen och vi predikar lite och sådär. Vi predikar ju inte lika mycket som vi gjort tidigare, men visst, vi är igång, vi predikar, vi åker runt, vi har lite möten, vi predikar i församlingen i Uppsala. Sen har ju vi jobbat också med tidningen Inblick då, som är Kunna 10s tidning. Nu är det alltihop har sålt, den nya ägare. Jag slutar med Inblick 31 maj och Eva blir kvar ett tag till. Så nu kommer den här tiden då vi ska ta pension. Ja. Vi har inte räknat med det. Nej, ungefär så är livet. Härligt att se er i alla fall. Och det var ju väldigt, nu målade upp en väldig förväntan här. Så att nu vill ni till att jag svarar upp emot det då. Nej, men det blir säkert bra. Vi tror på Gud och vi litar på honom och vi vilar i den helige ande. Så det känns väldigt spännande och väldigt bra att få dela ordet med er. Jag kommer att tala nu i eftermiddag och jag kommer troligtvis att fortsätta i kväll då att tala om den sista tiden och tidens tecken. Det är ett ämne som ni säkert har hört mig predika om tidigare, ni som har tillhört församlingen här och så. Men sen, det har inte varit jätteaktuellt i vår tid. Man predikar inte jättemycket om det här. Sista tiden, tidens tecken, Jesus kommer tillbaka. Det finns så mycket förvirring på det här området. En del tror att Jesus kommer på skyarna, vilket Bibeln säger. Jesus ska möta sin församling på skyarna. Moderna teologer tror inte att han kommer på skyarna. En del tror att vi ska få nya himlar och ny jord, där rättfärdighet bo, som Petrus säger i Petrusbrevet. Andra tror att himmelriket blir på jorden. Det finns så totalt massa olika väldigt knepiga uppfattningar och läror om det här i den moderna teologin, om vi får säga så, eller jag skulle vilja säga i den moderna bibeltolkningen, eller ibland också i den moderna kristendomen, tyvärr. Och jag gör inte anspråk på att ha allt rätt i det här, men jag kommer att dela mina tankar. Jag kommer att predika lite om det här, undervisa lite om det här nu i eftermiddag och troligtvis också ikväll, och kommer fortsätta med det. Så får vi se då vad vi kan komma fram till. Maris har läst halva predikotexten, Matteus 24 kapitel. Så vi går tillbaka dit nu, Matteus 24, ska vi börja där. Igen, jag ska komma och upprepa de verserna som Maris läste där ifrån den tredje versen i Matteus 24. Jag vill göra det för att få sammanhanget. Så startar vi ut med det och så får vi se var vi landar. Där säger Jesus så här då, eller det står det så här i Matteus 24:3. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske och vad blir tecknet för din återkomst och den här tidsåldern slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias, och det ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridsa larm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst, står det här. Det är väl uppmuntrande. Om det andra är en mörk bild, jag ska kommentera det, de här verserna lite grann alldeles strax här. Men om vi tycker att det är en mörk bild som målas upp, så upprepar vi... upprepar vi den här versen igen, vers 13. Men den som håller ut till slutet skall bli frälst. Alltså räddad undan det här, va? Eller hur? Vers 14. Och detta evangelium om riket, alltså Guds rike, ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Yeah. Ska vi be en bön tillsammans? Fader, vi tackar dig för Jesus. Vi tackar dig för frälsningen i Jesu namn. Vi prisar dig att vi har fått möta honom, att vi har fått syndernas förlåtelse, att vi har blivit renade genom Jesu blod, att vi har fått ett nytt liv, vi är förklarade rättfärdiggjorda, vi har fått våra namn skrivna i livets bok och vi har fått det eviga livet som gåva. Här vi tackar dig för det, och vi tackar dig för att hur tiden än ter sig, hur tiden än ser ut och vad som än kommer hända, så vet vi att vi har fått en framtid och vi har fått ett hopp. Vi har fått en ljus framtid och vi har fått ett ljust hopp genom frälsningen och pånyttfödelsen. Och Jesus, vi tackar dig för att du kom, du levde, du gjorde det du var tvungen att göra. Du dog men uppstod och du for upp till himmelen när din tid var inne. Men vi tackar dig också, Jesus, för att den dagen kommer då du kommer tillbaka. Och du kommer för att hämta din församling. Vi prisar dig, Jesus, för det. Vi ber, Jesus, att du ska låta den helige ande den här dagen, när eftermiddag den här kvällen, bli vår guide, bli vår vägledare. Var vår vägledare in i ordet den här eftermiddagen och kvällen. Vi ber att du ska uppenbara för oss, Herre, mer, att vi ska få se lite mer. Det är ingen ny lära för någon enda av oss, men vi vill ändå ha det. Vi vill se mer, Jesus. Vi vill förstå mer av den sista tiden. Därför ber vi helige ande att du blir vår guide den här eftermiddagen. I Jesu namn. Amen. All right. Vi ska tala om det här då med den sista tiden. Och det kan vi väl vara överens om, eller? Att vi lever i en sen tid. Eller hur? Ja, men det har vi ju hört säkert, vi som är lite, de flesta av oss är väl kanske plus 50 i alla fall, utan att vara. Sen finns det en del yngre helga också här under 50. Nu lägger vi ingen värdering i det, men Carl, du tillhör inte den här veteranpoolen, så mycket vill jag bara slå fast, alltså. Så är det ju inte. Men hur som helst, alltså, vi har ju hört det här. Jag hörde inte jättemycket undervisning om det här när jag växte upp. i den församlingen där jag växte upp, en fin missionskyrka med härliga predikanter och pastorer. Men jag hörde inte mycket om det här med den sista tiden, med Jesu återkomst. Jag har ett minne av att jag hörde en predikan om det här med att Jesus ska komma tillbaka. Och en predikan jag hörde innan jag blev frälst. Jag kanske var 15 år, kanske 16, någonstans där 15-16 år. Och min far tog med mig på ett nytt livkampanjmöte med en utav missionsförbundets evangelister som heter Bertil Paulsson, en del av er känner igen det namnet. Han var en väldigt härlig och stark och fin förkunnare som följdes av väldigt mycket starka skördar. Han fick vara med och leda många till frälsning i vårt land. Och det var i Mölndal var den här kampanjen, i ett stort tält. Och vi satt där inne, jag satt där med min pappa, jag tror att mamma var med också, jag är inte hundra på det. Men i alla fall, jag vet att jag och min far var där. Och Bertil Paulsson predikade om den dubbla utgången. Det finns en himmel, men det finns också en möjlighet att missa himlen och gå till helvetet. Jag kommer ihåg att han predikade det här. Och jag var ju inte frälst, jag förstod allvaret och det träffade mig. Och det kom så pass nära, kommer jag ihåg, så att till slut så orkar jag inte riktigt med det, va. Så jag gick ut ur tältet, ställde mig utanför tältet. För jag tänkte, jag vill inte höra mer. Jag vet inte vad jag sa till min far, kanske så jag måste gå på toaletten. Det är väl troligt att man sa något sånt. Och så slank man ut ur tältet och så stod jag utanför tältet. Men jag hörde ju lika bra utanför tältet, va. Ja. Pang! Det budskapet slog in. Och första gången jag kommer ihåg det än. Kommer ihåg det så väl. Hur det etsade sig fast i mitt inre. Sen kan jag inte säga att jag hörde mycket om det här under min fortsatta uppväxt och så vidare och så vidare. Men vi har hört det. Och jag tror, som sagt, vi är överens om det. Vi lever i en sen tid. Hur det än är så går vi mot tidsålderns avslutning. Vi närmar Jesu återkomst och tillkommelse nu än vi har varit någon gång. Självklart är det så, va? Och jag är av den övertygelsen, oavsett vad du tycker nu eller vad du tänker om de här frågorna, så jag är av den övertygelsen att lika visst som Jesus kom, så kommer han tillbaka. Lika visst som att han kom, så kommer han tillbaka. Och vi kan läsa ett bibelord som jag gillar i det, och det gillar du också, övertygad om. Apostlagärningarnas första kapitel. Nu känner ju ni mig, va? Och jag känner ju det direkt när jag börjar predika för er här. Att det här är så lätt predikat så att det här kan dra vart som helst. Apostlagärningarnas första kapitel. Och här talar Jesus med sina lärjungar innan han gör himmelsfärden. Och då hoppar vi in där. Han har lovat om anden. Så Apostlagärningarna 1:9. Då han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp på ett moln som tog honom ur deras åsyn. Men när de såg mot himlen och dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män av Galileen eller från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han ska komma tillbaka igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Denne Jesus. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni har sett honom fara upp. Halleluja. Så vi vet att det är en sanning och att Jesus kommer. Det är viktigt att kunna tyda tiden, tror jag. Maris läste ju det bibelordet också. Att vi kan tyda tiden. Och nu kanske du hör en del av mig som du har hört tidigare. Men då får du bara ta emot det igen. Eller så får du stänga till en stund och så öppna när det kommer något nytt då. Inget nytt under himlen naturligtvis. Men hur som helst. Jag tror att vi kan ha tre stycken. Om vi tittar på Guds tidsklocka. Vi kan inte avgöra exakt hur allting kommer att hända så här. Då kommer det. Och i den tiden kommer det. Och sen kommer det. Och så kommer det. Och så kommer det. Jag vill inte ge mig in på spekulationer i att liksom tidsbestämma allt det här. Utan vi vet att saker och ting kommer att hända. Men jag tror att vi kan se. Om vi tittar på Guds tidsklocka. Så kan man se tre visande på Guds tidsklocka. Som vi kan ha ögonen på. Och som berättar eller talar om för oss. Lite grann av var någonstans vi befinner oss i tiden. Och de tre visarna, det första är Israel som folk och nation. Och det hör till den sista tidens undervisning. Jag kommer inte att predika om det nu. Nu är nyss haft besök av, vad heter han? KG, ja, KG Larsson. Så att jag kommer inte tala om det, även om det är ett av mina favoritämnen. Men Israel som folk och nation, vi kan läsa Hesekiel, vi kan läsa Amos, kanske speciellt Amos, där det väldigt tydligt klart säger att de ska på nytt planteras i sitt land för att aldrig mer ryckas upp därifrån. Så att det är tidstecken. Israel som nation och det judiska folket som folk kommer att få sin upprättelse. Och de kommer att ha sitt land på plats den dag då Jesus kommer tillbaka. Vi behöver inte säga så mycket mer om det. Vi behöver inte lägga oss i debatten om krigen och alltihopa detta nu. Vi lämnar det åt sidan. Det är den ena visaren. Den andra visaren är församlingen. Bibeln talar om församlingen som Kristi brud. Som Jesus ska hämta och som ska fira bröllop med honom. Jag tror att församlingen den sista tiden kommer att vara en renad, upprättad grupp människor. Jag tror inte att församlingen den sista tiden är en liten skrämd skara som gör allt de kan för att överleva denna fasansfulla tid och kanske har blåst in sig i skyddsrum och så vidare. Så det finns mycket konstiga idéer om det här. Utan jag tror att församlingen, Gud kommer att upprätta sin församling, Kristi kropp församlingen, i ordning ställa henne, renade genom Jesu blod, helgade kraft av blodet och vattnet. Ja, smyckad, vackert i ordningställd. Jag är inte arg, jag är bara engagerad, det vet du. Jag tar i lite så, va? Men alltså, Gud kommer att utrusta henne vackert. Och jag tror att min dröm är, eller det jag tänker när jag tänker på det här, det är att församlingen ska vara upptagen med att tjäna Gud, utbreda Guds rike den sista tiden. Och när Jesus kommer på skyarna för att möta församlingen, då fortsätter vi rätt upp. Ja. Så det är det andra. Är det okej det eller? Ja. Det är det andra. Det är det andra visaren på tidsklockan. Den tredje visaren på tidsklockan, det är Matteus 24:14 som vi läste här, att missionsuppdraget ska slutföras. Sen kommer slutet. Putin eller Trump eller någon annan despot kommer inte att avgöra slutet. Inga misstag som utlyser kärnvapenkrig kommer att släcka jorden, utan det kommer att avgöras helt och hållet av himmelens och jordens skapare. Nu är tiden är inne, så sänder han Jesus tillbaka. Ja. Halleluja. Så där har vi en liten vägvisare då. Om vi nu går tillbaka till Matteus 24 kapitel och så tittar vi lite grann på vad det är Jesus säger här. Och jag ska lyfta fram några grejer lite extra. I Matteus 24 kapitel så läser vi först, vi ska bara titta lite summariskt på det först. I Matteus 24:6, 7 och 8 så står det ju talas då om krig, rykten om krig, naturkatastrofer, hungersnöd, jordbävningar, folk ska resa mot folk och rike mot rike. Det är ju inget nytt för oss i vår tid. Allt det här ser vi redan. Vi lever ju med det som en verklighet idag. Det är ju bara att sätta på nyheterna så är det någonting nytt som har hänt. Va? Något nytt område där det uppstått en väpnad konflikt eller naturkatastrofer och jordbävningar och hungersnöd och allt vad det är. Jorden, mänskligheten lider. Så där är vi redan. Så vi ska inte säga så mycket mer om det. Vi går till vers 9 och 10. Där står det talas om förföljelse. Då ska man utlämna er till misshandlas och dödas och så vidare. Ni kommer bli hatade och många kommer på fall. Alltså, ja, vi upplever inte det i Sverige. Det gör vi inte, vi är tacksamma för det, eller hur? Men över jorden, över världen så är förföljda grupper, kristna grupper är förföljda. Över hela vår värld. Det är någonting som vi också egentligen redan nu lever med som en verklighet. Det här med förföljelse, även om inte vi just här uppe i väst och i nord, vi kan inte säga att vi är förföljda. Utan vi har frihet fortfarande att predika. Men det är tidstecken, och det är tidstecken som egentligen redan är, som vi egentligen redan är i. Sen går vi till vers 12, och där säger Jesus, och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Och det är inget nytt. För oss heller, eller hur? Det här är inget nytt för oss i Sverige. Laglösheten tilltar. Kärleken svalnar hos de flesta. Det är skjutningar, det är sprängningar, det är bombdåd, det är ond bråd död och så vidare. Det är dagligen, det är något nytt mord nästan. Jag minns i alla fall varje vecka om vi tittar på Sverige. Vi hade 3 unga som blev skjutna i Uppsala här, det var väl under förra veckan. Och det håller på hela tiden. Laglösheten tilltar. Kärleken hos de flesta kallnar. Det är tidstecken. Vi är redan i det. Och när Paulus talar om det här, vi kan ta ett bibelord till. Andra Mosebokens 3 kapitel. Paulus skriver ju inte i Andra Moseboken. Andra Timoteusbrevets 3 kapitel. Var fick jag Moseboken ifrån? Ja, hur som helst, glöm det. Ta bort det från bandet. Eller inspelningen, det spelas inte på band nu för tiden, jag vet. Andra Timoteusbrevet, 3 kapitel, den första versen. Och det ska ske de sista dagarna. Det ska du veta att det är de sista dagarna. Ska det komma svåra tider? Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytfulla, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, kärlekslösa och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså, det är en tid av laglöshet. Vi lever i en tid av egoism, själviskhet. Och vi människor idag, sanningsbegreppet håller på att raderas ut i många sammanhang. Man kan ju till och med höra det idag, att det som är sant för dig, det är sant för dig. Det är inte sant för mig. Det här är sant för mig. Och så tappar, mer och mer så tappar vi ju det här i samhället. Den grundläggande sanningen. Alltså, om inte det finns en grundläggande sanning som vi som människor eller samhället står på, då finns det ju ingenting. Det är klart det finns en grundsanning. Det gör det ju. Och det finns ju någonting som faktiskt heter mitt och något som heter ditt. Men idag skiljer ju inte människan på det här, utan det blir ju en enda röra av alltihopa. Sanningsbegreppet raderas ut. Människor bryr sig inte om vad som är sant och fast. Är det ditt eller är det mitt? Det spelar ingen roll. Det här är sant för mig. Det behöver inte vara sant för dig. Och så vidare. Det här tidstecken. Och jag ska inte stanna där. Vi lever, om vi tittar på det, så lever vi ju redan i det. Om vi går tillbaka till Matteus 24 kapitel nu, så ska vi ta också vers 5, 4 och 5. Jag ska stanna lite mer inför det. Där läser vi så här. Jesus sa till dem: se till att ingen bedrar er. Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, och det ska leda många vilse. Se till att ingen bedrar er, säger Jesus klart och tydligt. I vers 11 så säger han: många falska profeter ska träda fram och bedra många. Vers 23, 24 och 25, samma kapitel, Matteus 24. Om någon då säger till er: se här är Messias, eller där är han, så tro det inte. Till falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att de möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt är det i förväg. Alltså, Jesus talar klart om det här. Vi ska stanna vid det här lite grann. Se till att ingen bedrar er. Falska frälsare, falska messiasgestalter. Om vi läser Nya Testamentet, då kan vi se att, jag måste ha lite koll på klockan här bara. Om vi läser Nya Testamentet kan vi se att Paulus till exempel talar också om det här. Jag hänger med lite nu, för nu kommer lite bibelord. Första Timoteusbrevet. Nu är vi i Första Timoteusbrevet, alltså inte i Första Moseboken. Ja. Första Timoteusbrevet från vers 4 kapitlet från vers 1. Det står så här: men anden säger tydligt att i de sista dagarna, sista tiderna, kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Paulus betonar det, va? Han betonar det på fler ställen. Johannes betonar det i första Johannesbrevets 2 kapitel, 18 vers och framåt, så talar Johannes om en antikrist som ska träda fram. Alltså motståndaren till Jesus Kristus. Så det, vi ser det här. Vi ser en ökad religiös aktivitet i vår tid, eller hur? Och det är ju inget nytt. Jag ska lyfta fram fyra områden där jag tror att det är viktigt att vi håller en vaksamhet i vår tid. Ja. Och det första området är väldigt enkelt, jag ska inte stanna så länge vid det. Det är falska frälsare och messiasgestalter. De finns i tiden. Falska frälsare. Falska messiasgestalter. Det är det första. Och här måste vi vara vakna. Allt som kommer under tecknet att vara frälsare eller messias behöver inte vara Jesus idag. Det är viktigt att komma ihåg det. Det är viktigt att komma ihåg att kriteriet är att kunna bekänna Jesus som Herre och frälsare. Det räcker inte med att man säger men jag tror på den här gestalten eller jag tror på den här gestalten, jag tror på den här personen, jag tror på den här personen. Ja, men bekänner du Jesus Kristus som Herre och frälsare? Det är avgörande. Mm. Inte ens tecken under, min vän, är avgörande i det här fallet. I det här fallet så säger det ingenting, utan det handlar om vem är det du i botten bekänner? Ja, Jesus som Herre och frälsare. Vi ska inte stanna längre vid det, men det är det första området. Det andra området när det gäller det här med förvirring, falska lärare och den här falskheten att, som där vi riskerar att bli bedragna, det är religionsblandning. Och det går ju också under namnet synkretism, religionssynkretism, som betyder då religionsblandning. Och det handlar ju i grund och botten om att man ska gå dialog med andra religioner. Och man börjar liksom, man ska börja diskutera med andra religioner, gå dialog med andra religioner för att se om vi kan hitta en gemensam väg eller gemensamma nämnare. Det är inte bibliskt. Enhet handlar inte om att hitta vägar med andra religioner. Nej. Enhet handlar om någonting helt annat och vi kan säga någonting om det så småningom här. Men religionsblandning, det finns stor risk för religionsblandning idag. Där man också säger att många menar ju det idag, att alla religioner leder till samma Gud. Ja. Och jag har säkert berättat det tidigare när vi mötte i ett speciellt evangelisationssammanhang som vi var för ett antal år sedan. Där det var vi hade ett möte med mycket åhörare, ett friluftsmöte, mycket åhörare, kanske 100 personer lyssnade. Och mitt i det så dyker det upp då, när vi står och sjunger och vittnar och liksom predikar, så dyker det upp några med stora svarta biblar. Dyker det upp och liksom de tränger sig igenom folkskalan och ställer sig emellan oss och folket. Och så viftar de med sina stora biblar så här. Och så stod det på bröst på deras t-shirt, där stod det: ingen religion frälser oss från vårt ansvar, stod det. Och sånt där taggar ju alltid mig, va. Så att då blir man ju ännu ivrigare, så då brände jag säkert av ännu mer salver i ett sånt läge. Bara för att jag blir ju taggad av det. För att, alltså, jag blir inte skrämd av det. Utan jag känner bara, oj då, nu får vi skjuta på lite mer istället, va. Ja. Och efteråt så fick jag ett samtal med två av de här herrarna. Och då var det en man som sa så här: jag tror så här, sa han, vi bygger ett stort altare på jorden. Vad helst vad skriker. Ja, men jag fortsätter. Alltså, vi bygger ett stort altare på jorden så här. Och så ställer vi alla världsreligioner, alla religioner runt det här altaret. Och så sätter vi altaret på man ska kunna snurra på altaret så här. Och här har vi alla religioner på det altaret nu. Så ställer vi hela jordens befolkning runt det här också. Och så snurrar vi på altaret. Och när det stannar genom den religion som är närmast dig då på det här altaret. Om du har, det stannar, här står jag och här stannar det buddhism. Då kan du tillbe genom Buddhas gudar. För du kommer ändå till samma gud. Ja, men idag är det här vanligt. Ja. Den riktiga sanningen, vet du vad det är? Att det är vanligt i vissa kristna sammanhang. det är den verkliga sanningen i det här. Att man i vissa kristna sammanhang går i dialog med andra religioner och menar att vi ber till samma Gud. Vi ber inte till samma Gud. Det är religions... här måste vi se upp, va? Det här har ingenting med enhet att göra. Absolut ingenting. Den gamle påven, och vi har fått en ny påve som vi inte känner så mycket om än. Men den gamle påven, den före detta påven, slöt ju avtal med muslimerna. Och det kan vi ju inte följa. Nu följer ju inte jag påven i och för sig. Så för mig är det inget större problem. Men jag menar, det här är, se till att ingen bedrar er. Alla vägar leder inte till Rom. Och alla vägar leder inte heller till himlen, va? Bibeln talar ju om i Apostlagärningarnas fjärde kapitel och det är väl vers någonstans där vid 30, 31, 32, 33 någonstans. När församlingen i Jerusalem har bett och anden faller i församlingen ner. Marken skakas där de är samlade, står det. Och de uppfylls alla av den heliga ande på nytt. Wow! Ska vi be om det? Att marken skakas i våra kyrkor igen. Det slår ner liksom, det skakas igen. Va? Och alla blir på nytt uppfyllda av den heliga ande. Kommer in en ny passion i våra liv. Det är en annan predikan, får inte gå in på den nu för då spårar jag iväg. Alltså. Halleluja, tack Jesus. Tack Jesus. Det står ju så. Men sen står det, om du läser vidare så står det att hela skalan av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och med stor framgång och stor kraft frambar de vittnesbördet om Herren Jesus Kristus. Och ändå fler blir frästa. Enhet handlar om... Enhet är någonting som handlar om... Den kristna enheten är en enhet mellan bröder och systrar. Pånyttfödda, levandegjorda människor. Där har du enheten. Inte enhet med muslimerna. Inte enhet med hinduerna. Och så vidare, och så vidare. Det är en falsk enhet. Jesus har absoluta anspråk. Jesus delar inte sitt liv med någon annan. Han har absoluta anspråk. Johannes 14:6, det här kan ju ni allihopa. Johannes 14:6, Jesus säger, jag vägen, jag sanningen, jag livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Bara genom Jesus. Och då, när du och jag då, i vår brinnande iver hävdar detta i vissa sammanhang, då blir vi kallade för trångsynta. Men det får du bjuda på. Ja. Därför att det är sanningen. Eller hur? Och i Apostlagärningarnas fjärde kapitel och 12:e vers så skriver ju författaren till Apostlagärningarna, då skriver han ju då att bara genom Jesus Kristus finns frälsningen. Så det finns ingen annan väg. Vet du vad jag tror? Djävulens tanke, det är att få oss som kristna den sista tiden att kompromissa med det jag skulle vilja kalla för absoluter. För jag tror det finns några grundläggande absoluter som vi i en evangelisk och en evangelistisk karismatisk kyrka, alla kyrkor egentligen, men inte minst i våra, vi som då vill vara evangeliska, evangelistiska, karismatiska kyrkor, måste våga predika och hävda. Och de absoluterna vill djävulen få oss att kompromissa med. Och de absoluterna är väldigt enkla. Det är Jesus som är enda vägen till Gud. Vi kan inte predika någon annan väg till Gud än Jesus, enda vägen till Gud. Den andra absoluten, det är bibelordet, det är Guds ordet som är rättesnöret och auktoriteten i tiden. Det här är fortfarande en aktuell bok i vår tid. Det här är fortfarande en vägledande undervisning till ett sunt liv i vår tid. Ja. Vi kan liksom inte lägga Bibeln på hyllan i någon slags knepig längtan efter att bli kallas toleranta. Blir ni sura på mig eller? Nej. Det tredje absoluten är den heliga ande. Andens manifestationer och gåvor. Det är absolut så det finns. Det är en absolut. Församlingen är en absolut. Församlingen är en gudomlig institution i vår tid. Den fjärde, den femte absoluten som jag tror vi måste på nytt våga börja predika på ett sätt så att människor, på ett sätt så att människor dras nära Jesus. Och den femte absoluten är den dubbla utgången. Det finns en himmel och det finns ett helvete. Det finns en himmel, det finns ett helvete. Men det vågar vi ju knappt säga idag. Därför att det är ju inte rumsrent. Men det är bibliskt. Det är bibliskt. Du kan vara smart. Vi kan vara smarta. Vi kan predika himlen på ett positivt sätt så folk inte längre längtar efter att säga nej till det. Utan man bejakar Jesus. Då slipper man helvetet. Så där har vi två stycken områden som vi måste se upp med. Det är falska messiasgestalter, religionsblandning och synkretism. Det tredje området är osunda läror. Här måste jag stanna en liten stund. Och vi ska läsa några bibelord. Kolosserbrevets andra kapitel. Kolosserbrevets andra kapitel, vers 18 och 19. Paulus skriver följande. Vi hoppar rakt in i ett sammanhang här. Kolosserbrevet 2, vers 18 och 19. Låt er inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig hän åt ödmjukhet inom citationstecken och går upp i syner av änglars tillbedjan och som utan orsak är uppblåst i sitt kötsliga sinne och inte håller sig till honom som är huvudet. Kristus alltså, från honom får hela kroppen sin tillväxt som Gud ger, stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Alltså här säger Paulus, se till att du förlorar segerkransen genom att du ger dig hän åt häftiga uppenbarelser, skulle jag vilja kalla det. Liksom, här kommer folk med häftiga uppenbarelser. Ja, vi ska läsa några bibelord till innan jag kommenterar det. Första Timoteus. Fjärde kapitel. Jag har varit där tidigare, jag läser det igen. Och den första versen. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron. Hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Villoandar. Onda andars läror. Andra Timoteusbrevets fjärde kapitel. Från den första versen. Här är ett fantastiskt sammanhang. Jag uppmanar dig allvarligt för Gud och Kristus Jesus. Som ska döma levande och döda. Och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa. Tillrättavisa och förmana och med all tålamod och all undervisning. Så det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Vad är den sunda läran? Det är evangelium. Det är gamla och nya testamentet. Det är Bibeln, det enkla budskapet om Jesus. Det enkla budskapet om Gud, Fadern och Anden. Det enkla budskapet om himmelen. Det enkla budskapet om frälsningen. Det enkla budskapet som evangelium predikar. Det är den sunda läran. Ja, vi fortsätter läsa. Det engagerar mig lite bara. Så jag läser om vers 3. Så det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla hos sig mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt. Bär ditt lidande, utför evangelistgärning och fullgör din tjänst. Alltså, här har vi ett bibelord till på det här. Osunda läror. Och det här, hur ska jag kunna uttrycka vad jag tänker här? Det finns gott om det här i vår tid. Väldigt mycket. Ja. Och utan att peka ut någonting så måste jag vara smart här, va? Men alltså, ibland så hamnar vi i situationer, alltså vi hamnar i situationer där vi dras med i saker och ting och sammanhang bara för att det låter häftigt. Häftiga läror, specialuppenbarelser, änglasyner av icke vanligt slag. Vi kan ju få änglasyner, men du förstår att vad jag menar, det är, vi kan inte styras av det, va? Inget annat kommer att dö. Alltså det finns en tendens att inget annat duger än det som är väldigt speciellt och häftigt. Och det, jag har hört det många gånger när vi är ute och predikar, vi kommer till någon plats och så kommer människor och säger så här: har någon häftig uppenbarelse att komma med nu? Ja. Nej, jag har ingen häftigare uppenbarelse än den som är där i. Vet du vad det häftigaste budskapet som finns? Vet du vad det är? Det är det. Där har du det. Jesus på korset. Jesus dog där. Men han stannade inte på korset. Han togs ner. Han blev begravd. Men döden kunde inte behålla honom. På tredje dagen stod han upp igen. Levande ifrån de döda. Halleluja. Och han visade sig för lärjungarna. Han blåste på dem och sa: ta emot helig ande. Han gick genom låsta dörrar för att hjälpa lärjungarna att fatta. Jag är på riktigt. Det är det häftigaste budskapet. Ja. Vi behöver inga nya häftiga läror. Och vet, ibland så upplever jag att vi hamnar i den här situationen när vi ser inte resultat som vi vill. Och det känns inte som att det blir tillräckligt starkt och häftigt. Vi predikanter fyller inte människors förväntan på häftiga uppenbarelser. Och så börjar vi söka nya uttryck, nya former, nya vinklingar av läror som istället för att vara sunda blir osunda. Så försöker vi hitta tolkningar, nya tolkningar på bibelordet. Och så hamnar vi i några knepiga grejer. Va? Nej. Du vet, vi liksom, när predikanter hamnar i så det här tokigt, man går till kända, man går och lägger sig på kända evangelisters gravar för att man ska dra till sig någon slags märklig kraft ifrån deras liv. De finns ju inte kvar i graven. Vad är det för dårskap liksom? Men det här förekommer ju häftiga, stora predikanter, stora namn som söker sig till döda predikanters gravar för att få någon slags ny uppenbarelse eller energi. Vad är det här för någonting? Osunda läror. Finns ett bibelord som är lite trevligt här. Jag tycker det är jättebra. Andra Korinthierbrevets 11 kapitel. Det låter som jag skäller på er, men jag gör ju inte det. Jag är bara lite ivrig. Andra Korinthierbrevets 11 kapitel. Här ska vi läsa ifrån vers 4. Där skriver Paulus så här: om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl, säger han här. Alltså, ett främmande budskap, ett främmande evangelium. Alltså, nej. Det presenteras som något snarlikt och som en häftig uppenbarelse, och nu har kommit på något nytt här, och då så drar man konstiga tolkningar och grejer. Och till slut så begriper vi ingenting. Se upp med osunda läror i vår tid. Ingenting vid sidan av Guds ord. Ja. En av dem, jag kanske inte ska säga det. Nej, jag kanske inte ska säga det. Nej, men alltså, en av de lärorna som florerar och som kommer också ganska mycket i Sverige, som jag tycker är helt osunt, det är det som går under benämningen nådesförkunnelsen. Där man inte längre liksom behöver syndernas förlåtelse. Där man inte längre behöver göra upp med sitt gamla liv. där man aldrig talar om helgelseprocessen, reningsprocessen, Kristuslikheten. Utan en gång frälst, alltid frälst, behöver aldrig mer komma tillbaka och be om förlåtelse, behöver aldrig tänka på det. Och det finns ju grundläggande, Jesus har redan frälst oss alla, så vi behöver inte be om frälsning mer. Och när man till och med säger att Jesus frälser inte mer, därför att han gjorde det på korset. Det är ju sant att Jesus vann din och min förlåtelse och din och min frälsning när han dog på korset. Han tog din och min synd. Han spikades fast på Golgata för din och min synd. Men det betyder inte att inte vi måste komma till honom. Och när du och jag misslyckas, vi kanske tappar konceptet i något läge i livet, vi faller i synd, vi gör något vi inte borde göra, då är vägen öppen. Får vi komma igen? Då finns det ny nåd och ny förlåtelse. Vi kan inte släta över det här. Det här är en irrlära. Jag kanske inte får vara så konkret, men nu har jag varit det. Och nu börjar alla längta efter kaffe. Ja, jag har en punkt kvar, den tänker jag ta innan får ni inte kaffe. Den fjärde när det gäller förvirringen här, och att se till så att ingen bedrar er, det är den profetiska förvirringen. Falska profeter. Jag måste säga någonting om det. Alltså, falska profeters maktmedel, det är manipulation och kontroll med andlighet. Manipulation och kontroll är aldrig av Gud. Manipulation och kontroll med andlighet, det är andligt maktmissbruk. Det är inte sunt. Vi måste tala lite grann om det här. Därför att jag tror att det är jätteviktigt i en sen tid med den profetiska dimensionen. Det är oerhört viktigt med den profetiska dimensionen. Men jag tror också att det är oerhört viktigt att vi lär oss att leva ett sunt andligt liv. Inte ett avmätt andligt liv. Det är inte det jag talar om. Inte att vara avmätta. Nej, men vi måste leva ett sunt andligt liv. Inte ett osunt andligt liv. Det hjälper inte ett dugg att vi lever i övertoner som ingen begriper. Och det hjälper inte ett dugg att vi lägger ner alltihop och allt som har med andlighet att göra. Måste hitta en väg till ett sunt andligt liv. Och jag tror det är oerhört viktigt i vår tid att vi hittar de rätta vägarna när det gäller det profetiska. Och jag tror att i den tid vi är nu så, det är ju inget nytt, men det är inte minst nu då, så behöver vi lära oss att skilja mellan profetiens gåva, profetens tjänst och den profetiska församlingen. Det finns tre olika dimensioner i det profetiska här. Profetiens gåva, första Korinthierbrevets 12:e kapitel, eller 14, och sen också i första Korinthierbrevets 14:e kapitel. Paulus säger, ni kan alla profetera. Profetiens gåva kan vi bruka under den heliga andes vägledning och inspiration. Men det betyder inte att vi är profeter. Profetens tjänst är något helt annat. Profetens tjänst, det är när Gud tar en person, en man eller en kvinna och placerar in gåvan, profetens tjänst i den personen. En av de femfaldiga tjänstegåvorna, apostlar, profeter, herdar, lärare eller evangelister. Och placerar in profetens gåva och kallar sig i en person. Och en person som är profet är intagen av den profetiska dimensionen, hungern, törsten, uppenbarelsen, längtan att komma högre upp. Se mer, kom åt hemligheterna, predika profetiskt ur ordet, lägga ut det på ett sätt. Men profetisk uppenbarelse och smörjelse som ingen annan kan. Vad väldigt vad det tog i. Käre Gud. Alltså, ni kommer tillbaka ikväll, va? Annars blir det ju jättetråkigt. Ja, annars så tar jag ingen paus utan nu kör jag bara vidare. Nej, men alltså, det här är viktigt, va? Och en profet kan profetera, men en profet gör mycket mer än att profetera. En profet talar, undervisar, predikar med profetisk smörjelse och uppenbarelse. En profet har varit vid tronen och hämtat ifrån himlen, från Gud. Han har tagit del av det Gud har på sitt stora arbetsbord. Han har fått tag på lite av hemligheterna och han kommer för att lägga ut det. Han eller hon. Den profetiska församlingen, det är när Gud låter en hel församling komma in under Elias ande och kraft. Och vi börjar leva i det vi är kallade att göra den sista tiden. Måste skilja på de här tre sakerna, det var inte det jag tänkte säga. Men nu har jag sagt det också, det var ett bonus. Ett bonusmaterial, det kan vi undervisa om en annan gång, för det är en intressant undervisning. Men just det här, att leva sunt i det profetiska, att bruka den profetiska dimensionen på ett sunt sätt. Det är oerhört viktigt att vi, kan, att vi som kristna idag utvecklar känslighet. Två bibelord, Hebreerbrevets 50 kapitel. Hebreerbrevets 50 kapitel och den 14 versen, där läser vi följande. Jag hoppar in i det här sammanhanget också här då, rakt in i ett sammanhang. Där står det så här, den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Den fasta födan, alltså den grundläggande undervisningen i den grundläggande läran, den kristna läran, Bibeln, helt enkelt Gudsordet. Alltså genom Gudsordet så övar vi upp våra sinnen till att kunna skilja mellan det som är gott och ont, rätt och fel, sant och falskt. Så det är viktigt att vi jobbar på det i våra personliga liv, att liksom bygga upp den känsligheten. Gå till Filipperbrevet också. Filipperbrevets första kapitel. Där läser vi vers 9 och vers 10. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Vi kan ledas fram till insikt och klarhet och klart omdöme om vad som är rätt och rent. Eller hur? Det är viktigt att vi jobbar på det här, att vi övar upp en känslighet. Det är viktigt att vi lär oss att känna, att urskilja och att vi lär oss att hitta det här, hitta en sund andlig väg. Hur är ett sunt sätt att bruka det profetiska på? Så att vi inte hamnar fel. Vi får inte hamna liksom i ett felaktigt användande av det profetiska, varken som profet eller. Och framförallt inte profetia. Jag måste säga någonting konkret om profetia innan vi tar lite kaffe och så innan mötet ikväll. Vi ska gå till första Korinthierbrevets 14 kapitel. Och håll ut lite till bara. Första Korinthierbrevets 14 kapitel. Här talar Paulus bland annat om bruket av profetia. Profetians gåva. Och i den tredje versen där så säger han så här. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. I en äldre bibelöversättning så står det uppbyggelse, förmaning och tröst. Uppbyggelse, uppmuntran, förmaning och tröst. Så här är Paulus väldigt tydlig, va? Här är Nya Testamentet tydligt. Här säger Nya Testamentet att profetians gåva, den är till för uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Så via profetians gåva, man kan säga så här, och dra inte ner rullgardinen med en gång när jag säger det, utan lyssna färdigt på mig. Men profetians gåva är aldrig till för vägledning. Du kan aldrig profetera vägledning. Du ska aldrig profetera vägledning över en människa. Jag har berättat det här tidigare. Jag ska lägga ut det, för det här är viktigt. Jag har berättat det här tidigare, vet jag. Men jag ska berätta det igen, för det är en del nya. Jag fick en profetia över mig, för det är ganska många år sedan nu. Jag hade haft tre mötesveckor i en församling. Möte onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, söndag. Tredje avslutningsmöte, tredje veckan, söndag kväll. Jag var helt slut som en uvriden distrosa. Ville bara åka hem och krama frun och pussa på barnen. Så andlig var jag då efter det mötet ungefär. Det kändes ganska sunt om man ska vara ärlig. Men hur som helst då den fine pastorn i missionskyrkan där vi haft kampanjen, han ville absolut att man skulle få be för den fine evangelisten som då var jag i det här fallet, eller den trötte evangelisten. Så han ville att nu vi måste få bekänna dig med förbön när du åker hem. Ja, visst, det var ju jättefint. Så jag fick böja knä där på första bänken där. Jag böjde knä där. Och jag var riktigt där och säga att jag var jättetrött. Jag längtade hem, men jag tänkte, de får väl be för mig, det skadar ju aldrig, det är förbön. Och liksom folk kom fram där, och vi hade haft en jättebra kampanj, det var många glada människor. Och de bara be där, lägga händerna på mig, det var jättefint. Och sen var det, helt plötsligt var det en man, så trängde han sig fram, så la han sin hand på mitt huvud så här, och så började han profetera. Och så profeterade han, så säger Herren, jag ska skicka dig till Polen. Och i Polen ska du predika, men i Polen kommer du att få lida förföljelse. Och djävulen kommer att jaga dig i Polen. Och han kommer att ta livet av dig i Polen. Du ska lida martyrdöd i Polen. Oj då, vad fin. Vilken stark profetia, va? Ja. Och liksom, det var inget roligt. Och jag ska vara ärlig, fullt ut ärlig så här. När han profeterade att du ska lida martyrdöden i Polen, då kom det upp en sång inom mig. Och den började jag sjunga för mig själv då, inte högt. Och det var den här. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Men jag vill inte dö i Polen. Jag hade inga tankar på att dö i Polen. Och efter den profetian vill jag inte åka till Polen heller. Nej. Det blir ju bara tok, va? Det här är extremt, är det ju. Men det kom ett mörker över mig efter det. Så jag fick, och när man är trött, man sårbar, det kom ett mörker över mig. Som varade några dagar, till slut så gick jag och sökte upp två av mina nära förebedjare och vänner och sa, du måste lösa mig från det här mörkret alltså. Så de bekänner mig i förbön och bröt den här förbannelsen och liksom buff, kastade undan det här och mörkret skingrades och ljuset kom tillbaka naturligtvis. Profetia är inte till för vägledning, utan det är till för uppbyggelse, uppmuntran eller förmaning och tröst. Och om det någon gång, om det finns ett vägledande inslag i en profetia, så kommer det i så fall som en bekräftelse på någonting Gud redan har talat med dig om. Därför att om Gud vill vägleda dig eller mig, vem talar han med då? Jag vill han vägleda dig, så talar han med dig. Det är dig först han vill tala. Han talar inte till mig först. Utan han talar till dig först. Va? Om Gud vill vägleda Maris här, då kommer han inte till mig först. Utan han kommer till Maris först. Maris söker Gud. Då är Gud där och då vill han tala med Maris. Då kanske han lägger ner någonting i Maris. Och han får någonting där han känner det här måste jag pröva mig för. Och det här, men det känns bra, så vi får gå vidare med detta. Och han fortsätter söka Gud för det här. Och sen kommer jag in i bilden och ger honom en profetisk hälsning som harmonierad med det. Då kommer det som en bekräftelse på någonting som Gud redan har talat med honom om. Men jag eller du ska inte profetera vägledning med människor. Profetians gåva är inte till för att para ihop människor i äktenskap och relation. Liksom. Nej. Äktenskap och relation, det börjar med kärlek och romans. Det börjar kittla inom dig. Du blir kär och förälskad. Det är så Gud har skapat oss. Det börjar inte med en profetia. Så säger Herren, du ska gifta dig med denna gudsman. Eller någonting, va? Det funkar inte på det viset, va? När jag träffade henne, Eva alltså, som har gift med. Vi har varit gifta 50 år nu snart. Det är ju inte klokt, vi är ju gamla. Vi kom från stenåldern, var det ett av mina barnbarn som sa, pappa, morfar, du är nästan från stenåldern. Ja, men hur som helst. När vi träffades, jag hörde ju inte Gud tala. Så säger Herren, Här har du din hustru. Eller någon som kommer och profeterar och säger, titta på kvinnan där borta. Hade han sagt det till mig om henne, då hade jag ju naturligtvis blivit kär ändå. Men förstår man att det börjar inte så, va? Jag blev blixtkär. Det kittlade, kröp i kroppen, ända ut i huvudet, ner i fingrarna, överallt. Jag visste inte vad ta vägen. Jag var störtförälskad efter första träffen. Jag skjutsade hem henne, jag ville fortsätta. Jag ville pussa på henne, men jag vågade inte första gången. Liksom, det är så det börjar, va? Det börjar ju så. Vi har sett fruktansvärda resultat av människor som har blivit ihopprofeterade där det inte har funnits kärlek och romans från den ena parten, utan man ska gå i lydnad. Totalt fel. Du vet, idag finns det på... Idag kan du hitta... idag kan vi hitta på Facebook, kan du hitta de där hemliga profetiska rummen. Ja, de hemliga profetiska grupperna. Och om du betalar så många 100 kronor eller 1000 kronor, det är dyrt i många av de här profetiska grupperna. Om du betalar den här avgiften så släpps du in i det profetiska rummet på Facebook och där får du profetier. Där lovas, utlovas du att någon ska profetera och ge dig profetiska hälsningar. Vad är det för tokigheter? Du behöver inte betala 1000 spänn på Facebook för att höra Gud tala. Halleluja! Vi tar en liten dans på detta, va? Halleluja! Tack Jesus! Vi får aldrig använda andlighet till att styra eller manipulera eller kontrollera människor. Nej. Gud vill genom sin ande ge oss vaksamhet, klarhet, klarsynthet. Och genom ordet, genom att vi står på ordet, genom att vi lever i den heliga ande, genom att vi är noga med Jesusbekännelsen och noga med frukten, karaktären i mäns och kvinnors liv. Jesus säger, på frukten känner man trädet. Och vad är det för frukt? Ja, det är inte de som har profeterat mest. Det säger han i nästa andetag i Matteus 7 kapitel. Det är inte de som har gjort flest mirakler. Det vill vi ha. Vi vill ha mirakler. Vi vill ha helande mirakler. Vi vill ha allt det här. Absolut. Men det är inte det han tittar efter. Det är inte den frukten han söker och sina tjänare och tjänarinnor i första hand. Det kommer som ett resultat av Guds gemenskapen. Utan det han söker är karaktären, andens frukt, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Galaterbrevets 5 kapitel, vers 22-23, enligt 1917 års översättning. Sen finns ovan på det finns andebedömningsgåva. Vi har alla möjligheter. Leva ett sunt andligt liv. Kanalisera evangelium till en förlorad värld. Så att människor får tag på Jesus. Innan Jesus kommer tillbaka. Det var första delen av den här undervisningen. Jag har en undervisningsserie om det här i sex delar. Och det här var en komprimering av del 1 och 2. Tack Jesus. Du behöver inte ge mig någon bedömning om det var bra eller inte bra. Eller så. Jag vill inte höra det nu. Jag vill dricka kaffe i lugn och ro. Vi kan gärna prata med varandra. Om du har klagomål på den här undervisningen får du skicka in den till Maris. Och sen kommer Maris som äldst i den här församlingen att tala med mig. I alla fall idag. Så det är Monica en annan sak. Då kan vi kanske prata. Nej, förstår man rätt. Tack Jesus. Far, vi tackar dig för att du vill leda oss rätt. Genom din helige ande så vill du leda oss rätt i den tid som är nu. Och utrusta oss, Herre, så att vi kan predika evangelium på ett sådant sätt så att en förlorad värld blir räddad. Så att du kan komma tillbaka. I Jesu namn. Amen.